Försvarsindustrin har på bara några år gått från att vara både ljummen och ifrågasatt till glödhet. Och det beror till stor del förstås på Rysslands krig i Ukraina. Nu vill hela västvärlden rusta upp och de vill göra det snabbt. Vi är på besök på BAE Systems Hägglunds fabrik i Örnsköldsvik. Och här tillverkar man bland annat den här Stridsfordon 90 som strider i Ukraina och som många länder i Västeuropa mer eller mindre står på kö för att köpa. Och Railers Play är på besök här i Örnsköldsvik och ni ska få träffa vd:n Tommy Gustafsson Rask. När du tog över som vd, jag tror det var 2012, då såg det lite annorlunda ut än jämfört med hur det är idag. Du fick nästan börja din vd-karriär med ett stort besparingsprogram. Och ja. Idag ser det annorlunda ut. Hur ser du på hela den resan? Liksom?
Jo, när jag om man bara tar det konkreta då när jag började. Det var ju 14 dagar in som vd fick lägga ett varsel på 350 personer. Och i en stad som Örnsköldsvik, där vi är största privata arbetsgivare, så liksom, det märks överallt. Det är liksom att man stöter på föräldrar, kanske man har barn på samma fotbollsträning eller någonting. Man möts när man är ute och handlar eller så. Så att det gjorde verkligen ont i hjärtat att se det. Sen blev det inte hela 350 då, men ändå. Sen då, om man lyfter upp det i ett perspektiv, så är det ju, det har ju varit en väldigt volatil marknad. Alltså den är ju politiskt styrd, men vi har ju liksom levt i 25 år överallt med neddragningar, nedläggningar och en viss omsättning av materiel. Men alltså liksom, den har varit volatil, och CV90 som vi ser här bakom oss är ju liksom vår stora produkt. På den tiden var ju en affär på 4-5 miljarder, en stor affär. Men de kom liksom med 4-5-6 års mellanrum, så det var en volatil tid. Sen så ser man väl egentligen, skulle jag säga, att förändringen kommer ju från annekteringen av Krim. Alltså 2014, då började ju hända någonting. Det började fattas politiska beslut. NATO utvidgades. Man förband sig från länder att bygga upp kanske en mekaniserad brigad. Om vi tar till exempel Tjeckien, Slovakien, återkommer vi väl till, som vi har vunnit stora program. Där någonstans så börjar man kommitta sig mot NATO att nu ska vi bygga det här. Så jag ser egentligen en resa som har varit sen, som initierades 2014, som har gjort att det har kommit liksom en tillväxt på området som har gjort att vi har ökat vår omsättning. Sen så kriget kommer ju boosta det ännu mer, och jag tror inte vi har sett alla effekter av det än.
Nej. Och för er del då, alltså ni har gått från, vad är det, 800 till 2000 anställda, tror jag, något sånt där. Ni behöver ju kompetens, ni växer så det knakar. Många länder står på kö för att köpa de här maskinerna nu. Det är långa leveranstider såklart och så också. Men jag tänker, har ni dammsugit upp all kompetens som finns i Övik nu, eller?
Ja, ska vi säga Övik med omnejd. Ja. Alltså regionen skulle jag vilja påstå att vi har sugit upp. Men attraktionskraften har varit hög. Alltså vi har haft, ska man ta i trä egentligen när man säger det här då. Men jag tycker den resan har gått mycket lättare än vad jag hade förväntat mig.
Mm. Men hur är det då, för nu måste ni också söka utanför, bortom omnejd. Nu är det liksom kanske internationellt, nu är det Sverige och så vidare. Är det svårt att få folk att komma hit och vilja jobba till Övik, eller hur upplever du det, lätt, eller hur är det?
Jag skulle inte säga att det är svårt. Det är okej, det är utmanande, för vi har liksom sugit upp väldigt mycket och väldigt många har kommit till oss. Men det är ju så när man är i så pass relativt snabb tillväxt, och det ni representerar är ju liksom att ta in kompetens som vi kanske inte kan anställa i första läget, utan man får göra en kombination av konsulter då, som man kallar dem lite vederhäftigt, med egna anställda. Men resan tycker jag har gått riktigt bra och fått till rätt folk. Sen så är det ju så att när vi har dammsugit upp i närområdet, så har vi ju skapat luckor lokalt. Och det tror jag är den största utmaningen för Örnsköldsvik med omnejd. Att ja, vi har en hög attraktionskraft, vi växer, blir stora, kul att jobba hos oss. Men det finns ju luckor runt om här som måste fyllas på. Så att jag tror den största utmaningen vi har här, det är att få folk att flytta till Örnsköldsvik med omnejd.
Mm.
Sen så tror jag också att, eller jag tror inte bara tror, utan jag vet att synen på försvarsindustri har förändrats sen kriget.
Det var min nästa fråga. Upplever du, kan det vara svårt att få folk att gå till försvarsindustri? Finns det några moraliska, etiska aspekter? Möter du det någon gång? Eller är det på väg att suddas ut nu? Jag tänker när ni ska anställa folk.
Jo, nej, men alltså, det har förändrats ur ett positivt perspektiv. Sen är det ju självklart så att, och den frågan ställer vi ju när man börjar jobba hos oss. Hur ser du på det här med att jobba för försvarsindustri? Och det är ju faktiskt så att de prylarna vi tillverkar kan användas i ett krig, kan användas för att någon annan blir faktiskt av med livet. Mm. Och det måste man ju förhålla sig till. Men det ser jag en förändring med efter kriget, där vi ser att vi ställer upp som medborgare och börjar förstå att den frihet vi har och liksom som vi lever utifrån, den kanske man inte alltid kan ta för given, och den är värd att försvara. Så att jag tycker vi ser en förändring, men det är fortfarande en viktig fråga som man måste ha ett förhållningssätt till. Jag som före detta officer har absolut inget problem med det, för att liksom, jag kommer från mer ifrån, man har alltid en armé, antingen är det ens egen eller någon annans. Mm.
Men hur ser, alltså man tänker bara på den resan, om man vidgar det perspektivet lite. För bara något år sedan så vägrade ju banker och deras fonder till exempel att handla med er till exempel, eller Sabia och så vidare. Men idag ser det helt annorlunda ut. Idag har man släppt de förbehållen, och idag ingår ni nästan i en slags hållbarhetsbransch. Det är ju, hur ser du på det? Jag antar att du är glad över det förstås, men jag menar, det måste ändå, du har ändå varit i den här branschen 30 år eller någonting, som du sa. Jag menar, det är ändå en rätt stor resa på något sätt liksom.
Jo, nej, men det är ju en stor resa, och det kan man ju också ta perspektivet Sveriges NATO-anslutning. Det är ju liksom en väldigt snabb omställning just om att det här är faktiskt hållbart. Och jag tror liksom det som hände i Ukraina, det var otänkbart egentligen. Att Ryssland, alltså folk i gemen såg inte att Ryssland skulle kunna göra det här. Och omsvängningen beror liksom på att våra demokratiska värdegrund är värd att försvara. Mm. Och det gick liksom väldigt snabbt. Och liksom, är det slut här? Ja, det vet vi inte än. Men att Putin och Ryssland har väldigt kraftiga ambitioner som kan påverka oss. Och det ser vi liksom omsvängning i debatten runt NATO, som tog kanske 6 månader innan det liksom svängde runt. Och att vi måste nog faktiskt vara med att tillsammans försvara de här demokratiska värdegrunderna.
Det tror jag många skriver under på, definitivt nu. Det jag tänker på är, om man då nu gäller det inte bara men om man tillverkar fler vapen och fler saker som är med i krig på olika sätt, och ökar ju också marknaden för det, så att säga. Då tänker jag så här, finns risken att vissa saker då ändå hamnar i fel händer, fel regimer, fel krigshärdar, där ni egentligen inte ska då sälja? Alltså, finns det mekaniker, finns det skyddssystem för detta, så att säga? Jo, men den risken måste ändå öka i takt med att man tillverkar fler vapen, så att säga, eller fler saker som kan användas i krig.
Jo, jag förstår det med det. Men så risken finns ju alltid, men om man börjar på liksom fundamenta, så är det ju faktiskt så att export av krigsmateriel är enligt svensk lag förbjudet. Allting är tillståndspliktigt. Allting vi gör, allting vi levererar, där måste vi ha tillstånd då från ISP, alltså Institutet för strategiska produkter, som är regeringens organ, och det följer vi ju jättetydligt. Sen så är det ju så att marknaden är så pass stor, så att vi har ju fokuserat på nordiska länder, europeiska länder framför allt, där liksom grundleveransen känns trygg. Sen har du ju alltid, och det ser vi ju nu, det står ju en CV90 på torg i Moskva som ett exempel som ryssarna har plockat från ukrainarna. Så att jag ser inte risken stor, alltså ett inledande skede. Sen vad som händer under ett krig, det är ett enskilda system, men de kan ju inte använda dem. De är ju liksom tillfångatagna. Men vi har ett bra system i Sverige med den exportkontrolllagstiftning som vi har, som säkerställer att det i grunden inte kommer fel.
Är det skillnad, tycker du, på produkter som till exempel en bandvagn eller en landmina att tillverka och sälja? Är det den ena mer rätt eller mindre rätt än den andra? Alltså någon slags...
Det kan man ju liksom, om man bryter ner det, så kanske stridsfordonet är bättre än landminan som sådan. Men liksom i grunden så har du liksom försvarsmateriel som har ett syfte att försvara ditt land. Sen om det är ett stridsfordon, landmina, det tror jag inte spelar någon större roll.
Du nämnde ju Ukraina här, Tommy, och du har ju faktiskt träffat Ukrainas president Zelensky. Och vad jag hörde så gav han dig till och med en kram när han såg dig. Och jag antar att det beror mycket på den här produkten vi sitter bredvid här. Kan du beskriva hur var det att träffa honom?
Det var stort. Det är ingen stor man, men det var väldigt stort att få träffa honom och se då. Det var del av hans regering då som jag fick förmånen att träffa i samband med statsbesöket som var då, och att titta dem i ögonen, och då hade de varit i krig i 18 månader, och liksom höra hur de beskriver hur de kämpar för sin frihet. Det var starkt berörande. Sen kan jag ju bekräfta kramen då. I sammanhanget där jag fick en kram då efter att jag hade introducerat som the producer of CV90. Och hur de beskrev hur CV90 räddar liv. Och sen då lite djupare också att ja, CV90 räddar liv. Deras gamla BMP1, BMP2, när de blir påskjutna så springer de ifrån vagnen. Nu springer de in i vagnen, så vagnen skapar skydd. Vagnen har en fantastisk eldkraft och att den fungerar. Den är driftsäker. Så de är ju liksom otroligt stolta och lyfter fram, och det ser vi, har vi sett i flera media sammanhang hur de lyfter fram våra produkter då, som CV90 och även Archer nu då, som har levererats ner. Så att, och behovet de har, alltså de har ett behov för, alltså de har, jag vet inte, det är 150 mil gräns eller någonting, eller 120 mil gräns som de ska försvara och försöka återta. Så att de har ju ett jättestort behov.
Men du, kan man säga så, eller låter det jättekonstigt att säga att ett krig blir också på något sätt ett skyltfönster också då? Alltså om en produkt funkar i ett krig,
ja.
Det kan ju inte vara dåligt för er till exempel då.
Nej, men definitivt inte. Jag menar, men där har vi ju erfarenheter. Jag menar, CV90 har varit i Afrika, var Afghanistan, det var tre länder som utnyttjade Afghanistan. Så att liksom erfarenheterna har vi fått, men alltså det som blev i samband med den här svenska donationen om CV90 till Ukraina har ju självklart gett en positiv aura kring CV90. Mm.
Och idag står ju rätt många västeuropeiska länder på kö för att köpa de här. Jag vet, senast jag läste mig till var nu att Tjeckien och Slovakien har köpt för, vad är det, 40 miljarder och sånt där, va?
Mm.
En enorm summa.
Ja.
Om man ringer till dig idag och säger att du vill köpa någon sån här, hur lång är leveranstiden då?
Ja, du kan väl få kanske vagnar någonstans 28-29. Tar du en bandvagn idag, beställer du den idag så kanske du kan få den 29-20-30. Och ändå ska man ju då beakta att vi, alltså vi fyrdubblar ju vår kapacitet. Alltså vi har en investeringsplan som rullar nu på 1,4 miljarder som vi håller på att exekuera. Som gör att vi fyrdubblar vår kapacitet. Och vi håller på att titta, kan vi skapa förutsättningar för ytterligare investeringar och kanske då, om vi utgår från grunden, alltså sexdubbla vår kapacitet. Så det är någonting vi håller på att undersöka för att just kunna möta kunders behov som är tidigare än det här 2028, 2029, 2030. NATO trycker ju väldigt, väldigt mycket på industriella kapaciteten. Jag var nere på det här NATO Industry Forum här för ett antal månader sedan, och man ser ju liksom, det var väl någon som sa där att det som alltså hur ett krig avslutas handlas mycket om vilka finanser har man och vilken försvarsindustri har man. Så att perspektivet på svensk försvarsindustri och fokus tror jag kommer öka väsentligt. Och vi har faktiskt, ska vara stolta för den svenska försvarsindustri vi har.
Men där har jag också läst mig till att det finns ju en gryende debatt idag om det här. Om vi ska, alltså att om det ska finnas liksom en att staten då kanske ska gå in på något sätt och investera i vapenindustrin så att det finns en, så att den kan säkras på lång sikt. Rätta mig om jag har fel, men lite grann så har jag försökt förstå det som. Om det stämmer, är det rätt väg att gå i så fall att staten skulle ta ett mer aktivt ansvar för den här industrin då?
Ja, ett aktivt ansvar i i att investera direkt? Nej, det tror jag inte på. Men ett aktivt ansvar för vad vill man ha för kapacitet? Alltså lägga lite mer långsiktiga beställningar. Skapa förutsättningar för finansiering. Jag tror inte man ska gå in med ägarskap och så här. Utan det finns andra mekanismer man kan utnyttja. Men det handlar framförallt om att vi måste ju komma bort ifrån 4 år. Alltså, politiker sitter 4 år. Det är det man jobbar med. Då har vi en försvarsberedning som jobbar på i Sverige och tänker faktiskt långsiktigt. Och har kommit fram till det vi såg här runt jul nu. Liksom hur bra, vad är det man har presenterat? Det är en ganska långsiktig plan. Ska Sverige nu då till exempel ha 3-4 brigader? Ja, då måste ju politiken gå in och säkerställa en finansiering av att de här blir finansierade. Och också att man följer upp med långsiktiga beställningar. För då kan ju industrin också våga satsa lite. Tänka på kassaflöden, kanske hjälpa oss i kassaflöden i vissa lägen. Men rena investeringar in i det tror jag inte.
Du sa tidigare i intervjun här att ni har dammsugit på kompetens och ni fortsätter göra det. Sen tar ni också hjälp av konsultbranschen. Mm. Och Vailers är ju ett sådant företag, teknikkonsultfirma. Hur tycker du att en teknikkonsultfirma ska tänka i det här läget för att vara relevanta?
Ja, det handlar ju om att få fram kompetensen. Det är ju liksom A och O. Men sen också att det handlar om lite mer långsiktighet. Det handlar liksom inte bara om det här med att se hur konsultmarknaden var för 5 år sedan. Då var det liksom korta insatser. Nu ser vi att vi kommer behålla en relativt stor del konsulter under en längre tid. Så det är ju mer långsiktighet att vara i den här branschen och också tillsammans med oss titta på vad är det för kompetenser vi behöver och utvecklar vi det. Och där tror jag, liksom, för vi ser ju kanske 2 områden som är liksom hypade generellt sett. Det ena är ju alltså cyberförsvar. Hur skyddar vi oss? Och vi ser ju bara här nu här om veckan liksom hur det påverkar hela vårt samhälle. Där tror jag det är jätteviktigt på konsultsidan att man tillsammans jobbar. Att vi jobbar hela Sverige egentligen på teknikutveckling och ligger på framkant. Och sen är det ju, vad kommer AI innebära för oss? Där vi kanske inte riktigt hinner med medan det större kompetensförmågan vi har i Sverige. Så det är väl de 2 områdena tror jag. Alltså jag tror det handlar mer om att jobba mer tillsammans och långsiktigt. För tidigare handlade det om att ja, vi måste få in några som kör CAD-maskinerna. Då handlar det om att titta på hur bygger vi kompetensbryggorna.
Ja, Tom, innan vi slutar intervjun så måste jag be dig bli lite personlig men också sitta kvar i alla fall på ena halvan av kroppen på vd-stolen så att säga. Det du ser idag som sattes igång, som vi ser som Ryssland har satt igång i Ukraina och som, ja, som har skapat, vad du nu har skapat runt om i västvärlden här. Hur känner du? Känner du en oro eller vad tänker du kring detta?
Jo, nej, men nu känner jag en oro. Alltså, det som har blivit väldigt tydligt är ju Rysslands ambition. Sen om den stannar vid Ukraina, ja det vet vi inte. Men att Ryssland kommer att fortsätta att rusta, det tycker jag vi ser alla tecken på. Och att de är icke-predikterbara. Så att, visst, där känner jag väl en oro. Sen får man ju vända till det, till vd-skapet då, att nu är det faktiskt många länder som har lagt till oss beställningar för att de ska kunna bygga upp sitt försvar. Och då, vi levererar ju under helt andra förutsättningar. Tidigare kanske produkterna gick ut i ett förråd någonstans eller skulle gå till någon utbildning. Alltså prylarna kommer ju komma in i beredskapsförband och kommer krävas för att vi ska kunna hålla emot och skapa den här tröskeleffekten som jag hoppas att vi gemensamt ska kunna skapa för att få noll avhållsamhet mot ryssarna. Så att, det är inget trevligt sammanhang vi gör det i, men vad är alternativet?
Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på YouTube och där heter vi Railers Play.